Då är vi igång. Cykelradion goes live.
Ja, den gör ju det. Och för vilken gång i ordningen det är live, det har jag glömt bort. Och jag har till och med glömt bort vilket avsnitt i ordningen det är. Dryga 40, närmar sig 45 kanske, va?
Det är nog 45an det här, så. Mm. 45 varvar.
Ja, precis. Det blir gammal musik idag också. För det blir ju nästan alltid någon gammal låt ska vi väl kunna prestera,
Thomas. Jag kan lova en gammal goding faktiskt.
Mm. Och det kommer bli ett späckat program det här, för att vi har intervjuer. Och vi kommer dessutom för första gången när vi kör livesändning köra en telefonintervju live.
Just det, så att vi provar på lite nyheter här helt enkelt. Och sen har vi en långväga intervju också mot slutet av programmet.
Mm, ni vet Fredrika Ek som vi följer, hon cyklar på där ute i världen.
Mm, jag såg en bild häromdagen att hennes mätare hade slagit över 15 000 kilometer, alltså 1 500 mil. Mm.
Och hon träffade ju allra första gången på ett litet café i Hallsberg. Hon gav sig iväg uppe från Sundsvall den 8 mars. Och sen någon vecka senare var det som du sprang på henne. Eller hade stämt träff med Fredrika på ett fik i Hallsberg.
Just det. Och då var hon ju liksom så här. Ja, men du vet som man själv kan vara i början på någonting. Det är ett äventyr man inte riktigt ens vet vart det tar vägen med. Som var väldigt förväntansfull. Och så var det fortfarande vinter. Det var ju liksom snö som det är nu.
Ja, fast inte riktigt lika kallt
inte
som det är nu.
Så kallt.
Jag vargar vinter nu då.
Ja, verkligen.
Mm, och jag kan säga att för första gången, ja, jag vet inte sen när, men för extremt länge sedan i varje fall, så åker jag bil till jobbet. Har gjort det 4-5 dagar.
Du säger att du gör det, för att alltså, jag tänkte fråga dig nämligen om det där, eftersom du cyklar hela tiden, för att jag såg en farbror häromdagen som cyklade.
Så du tror det var jag?
Nej, det tror jag inte, men jag tänkte säga att det där såg inte skönt ut.
Nej, men nu kommer vi liksom till varför jag åker bil. Det handlar inte om att jag har sviktat för kylan. Utan mitt mål och min målsättning med cyklandet är att cykla alltid. Det spelar ingen roll hur kallt det är. Och så länge jag kan bära prylar med mig så kommer jag göra det. Jag har en kompis, han åkte bygghandeln och köpte reglar på cykeln. Så långt har inte jag gått i varje fall. Men regelvirke köpte han och cyklade hem genom stan. Och han var ju ungefär 6,5 meter lång, det här ekipaget. Men anledningen till att jag nu liksom har lämnat cykeln för någon vecka, det är jag har skadat mig, som det heter. Kan du tänka dig?
Det är inget vidare.
Nej, och det är inget vidare på när man är i min ålder heller. För då tar det lång tid att återhämta sig. Och jag kan väl säga det att jag aldrig varit skadad i genom min cykelkarriär. Jag har aldrig stått över en träning mer än ett par dagar på grund av skada. Sjuk har jag ju såklart varit, men aldrig på grund av att jag har blivit skadad. Jag brutit nyckelbenet en gång, då höll man väl upp från träningen 3-4 dagar och sen kunde man köra lite på testcykel. Det som ni yngre kanske kallar för spinningcykel, men vi äldre kallar det för testcykel.
Du, den här skadan som du råkar, är det någonting som du vill gå ut med hur det gick till? Eller?
Ja, vill och vill, men jag kan väl berätta i varje fall. Alltså, jag gillar ju att cykla, det vet ni, och jag gillar också att åka skridskor, det vet ni också. Jag har åkt en hel del långfärdsskridskor den här vintern också, men sen gillar jag också att spela liksom bandy, så här, tvåmål. Sen gamla gubbar spelar bandy på måndagar på en arena nära mig.
Pratar vi isbandy?
Ja, eller som ungdomar sa. Ungdomar, pratade inte jag om dem förut i det här programmet, tror jag. Men då, någon satt och pratade bandy liksom. Ja, då var det liksom, menar du utebandy, sa de. Vadå ute? Men det heter bandy och det heter innebandy. Men det är ungdomarnas värld. Ja, utebandy menar jag, sa jag. Samtidigt som jag kom på att utebandy spelar man ju också inomhus numera. Så att det liksom blev liksom fel hur man än gjorde. Men jag menar bandy. Trot eller ej, så hade jag full kontroll på bollen. Jag ville säga det först så att ni inte tror något annat. Jag hade full kontroll på bollen och som de säger nu för tiden, jag drev mot kassen.
Ah.
Ja, och skulle alltså hänga dit en poäng eller ett mål för mitt lag. Men om någonting hände, alltså någon back läste mig väldigt bra och så här, så att jag liksom var tvungen att täcka bollen mera. Det vill säga då man går längre och längre så här med benen och någonting som fast du kan ju tänka dig en split på en 58-årig gubbe, den är ju inte så avancerad, va, och det drog till i ljumsken och fruktansvärt, va, så jag fick avbryta och på en gång jag kom av isen så gjorde det inte ont i ljumsken längre. Jag tänkte, ja, men jag grejar det här bra, men fruktansvärt ont i knät, så jag har sträckt något ledband eller vad det nu kan vara. nu är jag på bättringsvägen, ska jag säga. Jag går inte längre på kryckor. Jag har inget tejp runt knäleden, utan jag cyklar kortare sträckor nu, men jag har lite för långt till jobbet på några grejer. Så att nästa vecka är jag igång på cykel igen, oavsett om det är 27 grader kallt.
Okej, okay, så är det ren konvalescensbilkörning då?
Ja, det är det. Varmt och skönt är det att åka bil, men det är varmt och skönt att cykla. Det är ju stora problemet när det är så här kallt ute när man cyklar. Det är att man svettas för mycket. Många tror ju att nu kommer du frysa, din stackare. Men det är ju så att vi som cyklar året runt, vi vet ju hur vi ska klä oss. Men problemet är alltså när det är så här isande kyla, att vi då klär oss lite för mycket och svettas alltså istället. Så när vi kommer fram, då rinner svetten på oss fast det är 18 grader kallt. Alltså det krävs nästan ett ombyte om man har mer än 5 kilometer faktiskt till jobbet.
Ja, nej, men själv har jag inte ägnat mig åt vare sig cykling eller skridskåkning den senaste tiden. Däremot så håller jag på och skrämmer liv i min gamla karriär som skidåkare.
Okej, okay. Ja. Spårar du själv?
Ja, det gör jag. Så jag har gjort en bana, ett spår här som är 500-600 meter bakom huset, ner på en äng här.
Är det samma bana som du tränade cykelkross på?
Ja, stora delar av den är faktiskt samma.
Ja.
Men det här kommer så att jag var på ett, alltså jag var sån här moderator, det var en väldigt, vad ska man säga, känd skidklubb i Östernärke, Kilsmo IK. En gång i tiden så bodde det 600 personer i Kilsmo och 200 av dem körde Vasaloppet samma år. Så att de har ju lite,
kan det vara sant?
Ja,
det är sant. Det är typ så.
Ja, men den sån här klubb med stora skidåkartraditioner. Och så hade de ordnat en inspirationsdag för skidåkning här på senhösten. Och då hade de bjudit in mig som någon slags moderator. Och du vet hur det är, man står där och pratar. Och sen så skulle jag berättade lite om jag hade kört Halvvasan för några år sedan och sådär. Och sen så berättar de om sin stora satsning i vinter. De ordnar en skidtävling för vanliga människor. För man kommer på att det finns ju inga sådana skidtävlingar längre. Utan allt är sådana här sidningslopp för Vasaloppet och sånt här. Det är en vanlig skidtävling, 6 eller 12 kilometer. Alla får vara med och köra. Och inte så mycket backar heller. Och sen så slutar det med att, och det är öppet för lag också. Okay. Tremannalag. Och de här lagen kan vara familjen, det kan vara jobbakompisar, det kan vara grannar. Och då hade jag en kompis som var där som håller på med lite mountainbike-cykling, som lägger upp banor där borta i Kilsmo och Brevens bruk. Då säger jag hör mig själv säga liksom så här, jo men det där ska jag vara med på, eller hur PA? Säger jag till honom, PA Gärdevåg som för övrigt var med i förra cykelradion. Och han tittar upp och säger, ja jo vi är ett lag.
Okej, okay, så nu ska du alltså på skidtävling då, i Kilsmo?
Ja, precis. Så att och PA, han köpte sina skidor här om veckan. Jag har ju kvar mina, inklusive Valla från 2008. Så jag har ju min bana här. Och så visar det sig att den här tredje då, han hade ju någon kompis. Det är en riktig skidåkare.
Alltså,
han är en sån där som kör Vasaloppet på ingen tid alls. Så att det är lite synd om honom som har fått oss med i laget. Men det gör ju också att vi måste ju hålla på och ligga i och träna lite grann.
Kul. Ja, då är det det som gäller nu då för dig. Men annars tror jag liksom generellt också att den cykelåkningen, när det börjar bli vinter, man ser det färre och färre. Men vi kan glädja oss, åtminstone vi som bor i Örebro och säkert på många andra ställen också, att man tar det här på allvar ordentligt med cykelåkningen. Nu sopsaltar de ett antal cykelbanor.
Hur funkar det?
Kalasbra får jag säga. Plus i kanten gånger 11 till kommunen som gör det. För att det är ju alltså helt rent på cykelbanorna trots att det nu är en hel del snö och att det dessutom då som är så svinkallt som det faktiskt är. Så att det här funkar bra. Jag hör de som råkar ha turen att bo precis på de här stråken, de tycker att det är superguld. Min väg är bara snudda och kör bara några hundra meter på den här sopsaltade. Och vad lätt det går helt plötsligt mot vad det är när man kör i 10 grader kyla och dubbdäck fram har jag bara och sen snö. Det går lite tyngre och sen är man ju påpälsad ganska rejält också.
Ja, men just det med sopsaltning, det kommer ju mer och mer. Och just att kommunerna satsar ju på även vintercykling. Att det ska vara möjligt att använda cykeln även på vintern.
Ja, och som vi har varit inne på varenda avsnitt egentligen är ju att att man pratar mycket cykel och infrastruktur och så vidare. Så det händer saker hela tiden. Det är jättehärligt.
Ja, hör du, pratar musik. Alltså jag vet ju, du har ju en riktig favoritlåt.
Jag har bara en.
Du har bara en, den kommer här. Känner du igen den?
Oh ja, Attenti al lupo, Lucio Dalla. Ha ha!
casa da piccola così, con tante finestrelle colorate, e una donnina piccola così, con due occhi grandi per guardare, e c'è un omino piccolo così, che torna sempre tardi dal lavoro. Ci pensa, più non sa aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attenta al lupo.
Ma attenti al lupo, attenti al lupo.
C'è un prato piccolo così, con un gran rumore di cicale, e un profumo dolce piccolo così. Amore mio, è arrivata l'estate. Amore mio, è arrivata l'estate. E noi due qui distesi a far l'amore, in mezzo a questo mare di cicale. Amore piccolo così, ma tanto grande che mi sembra di volare, e più ci penso, più non so aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. Guarda come sono tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, sempre attenta al lupo.
Attenti al lupo, attenti al lupo.
Attenti al lupo, Lucio Dalla. Se upp för vargen, eller vad betyder det?
Ja, typ. Den, jag gillar den där låten. Jag hittade den, ja, det måste vara 15 år sedan. Och det är den enda låten jag kan namnet på. Den, ja, jag kan några artister till också. Men...
ja, men den är bra. Alltså, den, ja. Jag hörde den då första gången i samband med att vi spelade den en gång när du hade önskat den. Och då säger jag, ja, jo, men den var väl så där. Men alltså, den där vinner i längden.
Ja, härligt. Ja. Det låter bra det. Ja.
Ja, tävlingsdags.
Ja, vi kör ju en lyssnartävling varje gång och... som ni vet då, i potten ligger ju en snygg cykelradion-tröja. Och förra programmets lyssnarfråga, det var ju vad elitcyklisten Sebastian Balk skulle syssla med i framtiden. För cykelkarriären var över på grund av ryggproblem i första hand. Och sen har han en ny härlig karriär framför sig. Vi har fått in en hel del svar som vanligt.
Mm, det har vi, och vi kan väl fråga Sebastian direkt vad han ska syssla med. Hallå!
Hallå! Först och främst vill jag säga att det är en ära att vara med. Och nummer två vill jag säga att ni hörs jättedåligt. Det låter som ni pratar i en hink med vatten. Jag vet inte om ni kan justera det.
Jag ska försöka skruva lite under tiden som du pratar med Anders.
Ja, precis. Tja, Sebastian.
Tjena.
Du, vad var svaret? Vad ska Sebastian Balk syssla med här kommande året? det kommande åren, ska vi säga.
Ja, precis. Ja, man kan väl säga att det har tagit en liten drastisk vändning för min, eller i min cykelkarriär rättare sagt. Jag har ju hållit på nu i en hel del år och hållit på att cykla sedan jag var 15 år. Och sen de sista, eller närmare det sista året förra året, så fick jag ju äran att vara med i den här jättefina satsningen Team Treberg Bianchi då. Och det har varit superskoj att cykla alla år jag har hållit på och varit aktiv, men de senaste tre åren har jag haft jätteproblem med diskbrock i min rygg då. Och till en början så var det väl egentligen ett diskbrock som tenderade till två, och nu fanns det även en tendens till ett tredje, så jag har väl fått genomföra en operation här i stilla ro och försöka återhämta mig i största möjliga mån. Så det var väl kanske till min tanke. Jag hade gärna cyklat några år till, hade jag gjort. Men det är väl också någon slags dröm och, för många idrottsmän att sluta på topp. Och det kanske är många gånger långt ifrån från verkligheten också. Så jag har ju faktiskt byggt upp någonting under ett par års tid, som är min, idag är det väl kanske min största klenod i livet, men förut var det nummer två efter cyklingen då. Så jag har ju varit jätteintresserad av kaffe, och först och främst specialkaffe då i flera års tid. Och har väl gjort som så att när jag cyklat så har jag sakta men säkert byggt upp ett varumärke som heter Bulk Coffee. Som många förknippar med Black Coffee.
Ja, ja.
Så man kanske kommer undan jäntelagen lite också för att ha sitt namn på kaffet. Så det har byggt upp lite i ett par års tid nu, och har väl kommit till den tidpunkten då att antingen får man börja med det här på heltid, eller så får man låta det ligga kvar på samma nivå, hobbynivå egentligen då. Så det har väl liksom vuxit fram det här kaffeintresset lite mer och mer, och att det blir verklighet att man en dag ska göra det här på heltid då, tillsammans med den här skadan som jag haft i tre års tid då. Och jag har väl känt att jag har fått fler avbrott i cyklingen, och senaste tre åren har jag absolut inte presterat på den nivån som jag önskat, mycket tack vare ryggen då. Så det har varit mycket friktion i cyklingen, och tack vare, jag ska inte säga tack vare skadan, men skadan påverkar, men sen tack vare att jag har drivit upp det här kaffemärket, och som nu då blir ett rosteri i Kalmar, och blir Kalmars egna kafferosteri och Smålands kafferosteri, att jag kan satsa all in på det istället då, istället för cyklingen.
Så du blir kafferostare då på heltid?
Ja, men det blir jag. Och rosta kaffe är ju kanske inte så enkelt som många tror. Det finns ju alla möjliga sätt man kan rosta kaffe på. Jag har sett allt från popcornmaskiner till stora stekpannor, och sen de rostarna vi har då egentligen, som kostar, det är en investering på hundratals tusen. Och det görs väl egentligen med väldigt mycket parametrar som är fullt kontrollerbara. Allt från gas till ventilation, när man sätter energi in i kaffet, rosttider, rostprofiler. Jag brukar jämföra det med att det är ungefär som att göra vin. Bara för att man har en amaronedruva i sin hand så kan man inte göra ett bra amaronevin. Det vet du garanterat båda ni två.
Vad har du lärt dig alltid om kaffet och kaffets hemligheter då?
Jag har faktiskt, det finns ett par killar i Malmö som heter Solle Kafferosteri, som har hjälpt mig väldigt mycket på vägen, och det är där vi rostar vårt kaffe idag. Och just nu då, vart vi är i processen med vårt eget rosteri då, det är att vi har ju en rost som är på väg från, eller som håller på att tillverkas i USA för tillfället, och som blir lite sen på grund av att det är stor efterfrågan på rostarna och så vidare. Så vi får inte våran rost förrän i mitten av mars.
Ja, men det är inte så långt bort i fall då, va?
Nej, det är det inte. Och vi har ju full produktion idag egentligen. Allt från då... jag kan ju prata hur mycket som helst om det här med kaffevärlden. Men det är otroligt mycket intressanta delar, och det är mycket trådar att dra i när det gäller just att... att rosta kaffe.
Det vet jag. Jag är ju kaffeälskare och vi har ju pratat det här i cykelradion ganska många gånger om att cykel och kaffe är ganska väl förknippat med varandra. Men var någonstans kommer du ha, alla vet ju inte vad Sebastian Ball kollar till någonstans. Det här kafferosteriet och chansen att dricka gott balkkaffe. Var någonstans kommer man att kunna få dricka det här kaffet någonstans?
Vi kommer vara i Kalmar, kommer vi vara. Och det är där jag har bott senaste åren egentligen. Och min hemmastad som jag känner mig väldigt kär i. Absolut, jag håller Kalmar väldigt varmt om hjärtat. Dels för att det ligger nära vattnet. Det händer väldigt mycket i Kalmar. Det finns ju bland annat Ironman som är ett stort event också. Som vi är ensamma med i Sverige, åtminstone på den fulla distansen. Så Kalmar har blivit, det växer väldigt mycket och det händer mycket spännande saker. Det byggs universitet och så vidare. Så jag känner att det är absolut rätt läge att öppna upp ett mikrofoni i Kalmar då.
Det låter jättehäftigt, men om nu Cykelradions liksom lyssnare här blir sugen på balkkaffe, kommer vi kunna köpa det här liksom och få det levererat i metropolen Örebro exempelvis? Är det en möjlighet eller kommer det att vara liksom unikt för att man kommer live så att säga ner till Sebastian Balk och dricker det här kaffet?
Ja, vi har ju ambitionen. Först i tanken då att vi ska ha rosteriet här. Sen vill vi ha ett koncept kring det. Vi vill ha en kaffebar och vi vill ha en konceptbutik där du kan köpa alla kafferna. Man ska kunna komma in och vara helt novis på kaffe och inte veta någonting om det.
Komma därifrån med massvis med kaffe.
Precis, man ska få testa sin kopp. Man ska hitta sin kopp kaffe. Man ska hitta sin böna, sitt bryggsätt. Precis hur man vill ha sitt kaffe helt enkelt.
Det låter jättespännande, Sebastian. Jag och Thomas, vi tror nästan att vi kommer ner till dig så småningom. Nu drar igång där och köra och få prova oss fram till vilken böna som vi allra helst vill ha vårat kaffe ifrån.
Precis, och jag tror jag vet vad jag ska bjuda dig på. Det blir nog en italiensk espresso. Även om det är mot min smak så tror jag att det faller här i smaken.
Ja, det gör det sig. Jag har ju en egen kaffemaskin hemma och naturligtvis så har jag ju en av italienskt märke. Även om jag vet att det inte kanske fungerar lika bra alla gånger. Men jag gillar italienskt. Så jag håller kvar vid det även om det blir dyrt. Du Sebastian... Ja. Vi ska avrunda den här intervjun lite grann med dig och det var jättespännande. Vi önskar dig såklart lycka till med det här och vi ska passa på också att dra en vinnare på våran den här lyssnartävlingen. Och sen när vi har tackat Sebastian så alldeles strax här så ska vi...
Jag trycker vi igång tombolan helt enkelt.
Ja, du drar igång tombolan, ja. Och det är världens vackraste tombola kan jag säga för er som inte ser, och det är ju bara jag som gör förutom du Thomas.
Precis, den är ljusblå och den har ett band i tre färger.
Ja, italienska färgerna. Och det står Italia på tombolan.
Just det. Och vinnaren är förutsätter man nu har ordning på vad Sebastian Balk sysslar med.
Ja.
Svaret på den senaste frågan är förstås att Sebastian ska starta ett kafferosteri. Inte utan att man blir sugen på att testa det här kaffet. Kanske att man skulle ta räsen från torpet in till Kalmar i sommar. En smålänning alltså. Håkan Fridström, grattis. Du har vunnit en tröja.
En cykelradiotröja. Och det är väl så, Sebastian, om man kommer in med en cykelradiotröja på ditt kafferosteri, då får man lite rabatt, va?
Ja, vi bjuder på en kopp kaffe. Kanske till och med en påse då.
Ja, om man har ju... Du ska stå cykelradion på det, va? Då vet ni.
Ja. Absolut, och jag vill passa på att påpeka att givetvis alla cyklister är extra välkomna.
Ja,
och till glädje så kommer vi ha en hel del Bianchi-färger på väggarna också.
Ja, det låter bra det.
Det låter gött det där.
Det låter gott det. Ja. Tack Sebastian och lycka till i framtiden med ditt kafferosteri. Jag kommer att besöka dig, Thomas kommer att besöka dig.
Jajamän.
Inga problem. Har du två kunder i varje fall?
Ja, ni är hemskt välkomna. Ja. Tack så mycket.
Lycka till och tack ska du ha Sebastian.
Tack så bra, hej då.
Tack.
Kaffe, ja kaffe, det smakar ju så gott. Kaffet står på spisen, väntar på att dricka sopp. Ta och bjud in flera, det räcker till kafferep. Jag kommer sen med kakor och mycket grädde till. Söta, söta damer, dricker ofta en kaffekopp. Kom min lilla fruga, ska du få en kaffekopp. Söta, söta damer, dricker ofta en kaffekopp. Kom min lilla fruga, ska du få en kaffekopp. kaffe, ja kaffe, det smakar ju så gott. Kaffet står på spisen, väntar på att drickas upp. Ta och bjud in flera, det räcker till kafferep. Jag kommer sen med kakor och mycket grädde till. Söta, söta damer dricker ofta en kaffekopp. Kom min lilla fruga, ska du få en kaffekopp. Söta, söta damer dricker ofta en kaffekopp. Kom min lilla fruga, ska du få en kaffekopp. Söta, söta damer dricker ofta en kaffekopp. Kom min lilla fruga, ska du få en kaffekopp. Söta, söta damer dricker ofta en kaffekopp. Kom min lilla fruga, ska du få en kaffekopp. Söta, söta damer dricker ofta en kaffekopp. Kom min lilla fruga, ska du få en kaffekopp. Söta, söta damer dricker ofta en kaffekopp. Kom min lilla fruga, ska du få en kaffekopp. Söta, söta damer dricker ofta en kaffekopp. Söta, söta damer dricker ofta en kaffekopp. Söta, söta damer dricker ofta en kaffekopp. Kom min lilla fruga, ska du få en kaffekopp. Kom min lilla fruga, ska du få en kaffekopp. Kom min lilla fruga, ska du få en kaffekopp.
Han har en småländsk kaffe alldeles nyss. Nu var det en småländsk låt också, håller på att säga. Kaffelåten, Lessebos Elvis. Honom har du aldrig hört förut, Anders.
Nej, men jag har varit i Lessebo i varje fall. Ja, det, ja, men det var kul för Sebastian liksom, att ha fått ett annat, något annat att brinna för en cykelåkning idag.
Ja, verkligen.
Vi har, som sagt, vi önskar honom lycka till och hoppas att det blir bra. Och sen fick vi dela ut en cykelradiotröja också. Och en gång till tror jag vi kommer att hinna med att leverera 2015 års modell av Cykelradion, tror jag. Sen kommer det en ny modell igen. För Kalas, ni vet, som är med och sponsrar oss här på Cykelradion, de har, är med som storsponsor även 2016. Så återigen har jag fått äran att designa en ny tröja. 2016 års kommer, ja, jag tycker i varje fall att det är den snyggaste hittills.
Du börjar låta som han Samaranch när han avslutade olympiska spelen. Han släckte ner och sa han, this was the best games ever.
Ja, men,
fast, ja, men jag håller med det.
Det blir ju bättre, ja, fast jag, det var någon som jag liksom, då gick vi tillbaka lite grann i designmässigt som inte slog igenom så bra. Men den här tror jag kommer att passa bra i varje fall. Den är mycket i grått, ska vi säga. Okay. Ja, så mycket kan
är
vi
det avslöja. Den nya svarta?
Ja, inte vet jag. Ja, de här olika proffslagen, de har ju liksom dragit igång säsongen nu ordentligt. De kör i Argentina, Tour de San Luis, och det går i Tour Down Under. Och en hel del nya tröjor, men jag är inte så jätteförtjust i dem. Nu ska jag hosta en gång här, det är i direktsändning. Och det gjorde jag bara för att det är initierat. Nu kommer nästa lyssnarfråga.
Okay.
Ja, precis. Och den här är en riktigt, riktigt klassisk cykelfråga. Det är ju, handlar om L'Alpe d'Huez. Ni vet, ni som följer cykelsporten på Eurosport på somrarna med mig och Roberto Vacchi. Och ni som också har kanske besökt den här fantastiska alpport inte långt från Grenoble. Som innehåller, Grenoble innehåller inte, men den här stigningen upp till L'Alpe d'Huez innehåller 21 stycken serpentinsvängar. Och den har ju varit, ja, från början, alltså man körde den första gången 1952, ska vi säga. Då var det Fausto Coppi som vann det. Sen var den borta liksom. Den kom, det blev inte sån här jättesuccé, utan man höll på att prova lite olika stigningar. Men från 1979 kan man säga, då har det varit en riktigt stor succé att ha en etapp i Alpe d'Huez. Och man pratar om att det ibland är uppåt 1 miljon åskådare i stigningen där. Och det blev under 70-talet, till början på 80-talet, var holländarna väldigt duktiga, så det blev det holländska berget, och nu är det till och med en irländsk kurva, det är en holländsk kurva, och de här norrmännen, de tar ju snart över hela världen när det handlar om idrott, inte minst individuell konditionsidrott, och cykel är ju någonting som norrmännen verkligen har tagit till sina hjärta, inte minst med tanke på att man har haft Thor Hushovd, Edvald Boasson Hagen, och nu är det ju först och främst Alexander Kristoff. Ingen av dem är i närheten av att vara bland de allra första upp för Lalp, du vet, för de är inga bra upp för. Som sagt, var Fausto Coppi var den allra första som var först där uppe. Ingen svensk har varit först uppe på L'Alpe d'Huez. Heller ingen dansk cyklist. Det har inte varit en nordisk cyklist överhuvudtaget som har varit först upp dit. Så frågan den här gången, vem var det som bemästrade de 21 serpentinerna upp till L'Alpe d'Huez allra bäst senast vi var där? Och det var ju somras. Vem var det som vann etappen till L'Alpe d'Huez 2015 först uppe på de 21 serpentinsvängarna? Och lite kuriosa när det handlar om L'Alpe d'Huez, det är att varje vinnare så att säga får sitt namn på en skylt vid en av de här serpentinerna. Så då börjar man räkna nerifrån. Så där har, nej, man börjar räkna nerifrån men man räknar baklänges. Okay. Så den heter alltså Serpentin 21, den som är längst ner, alltså 21 kvar. Där nere står Fausto Coppis namn och sen går det uppåt. Men så har man kört mer än 21 gånger där, så nu får man lägga till på skyltarna nere. Så TBO Pino får ju någon av skyltarna mitt i någonstans. Jag har inte riktigt koll så här i huvudet på det. Men lyssnarfrågan är alltså, vem var först upp för L'Alpe d'Huez 2015? Det är lyssnarfrågan den här gången.
Och tror man att man kan det där, det går ju att söka på alla möjliga sätt om man inte har i huvudet.
Ja, man kan åka till L'Alpe d'Huez och titta på skyltarna.
Ja, till exempel. Det kan vi rekommendera. Det är en bra metod. Då får man ju också se hur brant det är. Man skickar ett mejl till redaktionen@cykelradion.se.
Och så är man då med i utlottningen av en cykelradio tröja 2015 års modell tror jag att det blir den gången också.
Det beror lite på vad man har för storlek kan jag säga.
Ja, precis. Ja. Har man någon storlek som vi inte har i lager, då får man vänta
till 2016.
Ja. De kommer.
Ja. Och en tröja får man när man vinner.
Det får man. Ja.
Så är det bara.
Och den tröjan.
Pushbike song var det där med The Mixtures. Pushbike, han räknas som en cykel. Det är en sparkcykel, va? Pushbike, tror jag.
Det låter så varje fall.
Ja, jag tror det är det.
Precis. Jo, du, vi har mycket vi ska prata om idag. Vi har ju långa intervjuer med Fredrika Ek naturligtvis kvar.
Yes.
Och sen har du liksom lite tips för att man ska liksom kunna tänka sig att man ska göra någonting annat på sin cykel i år än vad man kanske annars gör.
Ja, men jag menar det. Oftast så kör man ju samma gamla hjulspår hela tiden.
Ja, och samma runda och så vidare. Ja. Ja.
Och då hittade jag en lista i en brittisk cykeltidning. De hade 101 saker du kan göra, alltså cykelrelaterade grejer du kan göra under 2016. Men det är ju liksom en grej var tredje dag, känns som att det blir lite mycket. Så jag kortar ner den. Jag gjorde en försvenskad egen variant med 10 grejer då.
Okej, låt höra.
Cykla i ett område i Sverige som du aldrig cyklat i förut.
Det vill säga, jag tar min bil eller jag tar mig dit på något annat sätt och cyklar. En hel del tåg kan man faktiskt ta med cykeln, ja, på numera.
Exakt.
Och det är smart faktiskt. Ta med cykeln, ta din runda, ta tåget tillbaka.
Ja visst, eller en länsbuss kan man ta. Hyr en cykel i en stad där du aldrig cyklat förut. Det vet jag att du brukar göra. Nu pratar vi vilken del av världen som
helst. Ja, jag tar alltid. Det första jag gör när jag kliver in i en ny, lite större stad, allra helst de här stora metropolerna, så då kollar jag var kan man hyra en cykel. För då händer det ju saker. Då börjar man faktiskt se. Jag var i New York som jag berättade. Mm. Och den bästa dagen i New York jag hade, det var den dagen jag cyklade.
Mm. Så att det är ett bra tips. Cykla upp för ett ikoniskt berg.
Ja, det kan ju bli svårt om man befinner sig i Sverige. Vi har ju inte så många i...
Nej. Alltså,
vi har väl några sådana här utmaningar som är... Klevaliden.
Ja, har jag skrivit upp på listan. Det är väl ett sånt ikoniskt cykelberg i Sverige.
Mm.
Och Kvarntorpshögen är i Närke.
Ja, den kan man ta också. Onnaboda, Matsabacken, ja, här i närheten. Ni har säkert någon backe som ni har i er närhet som ni kan ge er kast med.
Mm, för det är en sån där fin fjäder i hatten. Jag har cyklat upp för det där berget. Och sen kan man ju då cykla naket. Alltså om man är en sån som hela tiden mäter allting man gör, så stänger man av sina mätare.
Mm.
Och så tar man en runda. Skiter i hur lång det blir, hur fort det går, ja, och allt det där.
Man bara njuter helt enkelt.
Man bara njuter. Och sen finns det ju såna som du till exempel, som inte har så mycket mätare på.
Ja.
Då får du cykla naket 2.0, det vill säga sprillans. Helt spridsprångare. Har du cyklat naken någon gång?
Nej, det har jag inte gjort.
Nej, jag har inte gjort det heller.
Nej, och jag har aldrig cyklat i linne heller. Jag kommer aldrig att göra det.
Okay.
Och inte bara överkropp.
Nej, ja, då går det här bort. Men alltså, enligt den här brittiska tidningen så ska det vara en sensationell upplevelse att cykla omkring naken.
Naken, naken.
Naken, naken. Utan hastighetsmätare och utan kläder.
Ja,
ja.
Britter är ju britter.
Ja, okej. Okay. Vi tar nästa.
Okej.
Okay. Laga en gammal cykel.
Ja, men det kan jag bli sugen på. Men sen upptäcker jag liksom att jag får leta efter tummarna runt knävecken någonstans. Jag är inte så händig.
Nej, ja. Fast jag kände direkt när jag såg den rubriken. Ja, alltså det är ju kul att fixa till en gammal cykel. Jag tycker sånt är jätteroligt. Mm. Jag har en gammal cykel hänger i garaget i ett hörn. Så att den ska jag nog få ordning på.
Ja, låter bra.
Under 2016. Mm. Den här är bra, för det är alltså den som inte tycker att den har så mycket tid för äventyr på cykling, kan inte cykla jorden runt och sådär. Äventyrscykla till nästa stad och ta in på hotell. Och sen cykla tillbaka till jobbet dagen därpå som om ingenting har hänt. Alltså du cyklar iväg från kontoret och så bor du i Örebro, cykla till Kumla, ta in på hotell, käka frukost och sen åker tillbaka till jobbet.
Minilyx, lyx i vardagen, verkligen.
Ja.
Bra tips.
Det är ett jättebra tips.
Får man äta frukost i cykelbyxor?
Det borde man väl få,
ja.
Om det är ett riktigt hotell.
Bra.
Så måste man, det är ju stilpoäng på det. Testa på Everesting.
Everesting?
Everesting, det är alltså att cykla upp för Mount Everest.
Ja, men dit är ju en bit från Hampetorp i varje fall.
Det är ju det, men då kan man göra det på sin hemmaplan. Man letar rätt på en backe, kollar hur många höjdmeter det är och så cyklar man så pass många gånger som man får ihop 8848 höjdmeter.
Du, vet du hur tufft det är? Du, nu ska vi se, nu ska jag ta fram miniräknaren. Om jag nu bor i Örebro, vilket jag dessutom gör, så det är ju fantastiskt. Då skulle jag kunna åka till Onnaboda, det är ju liksom Kilsbergen.
Mm.
Och
det är en hyfsad back.
Det är hyfsad. Om jag minns rätt alltså, så är den på 140 höjdmeter från Garphyttan upp till Onnaboda. Och det är ungefär 3,5 kilometer. Och nu får jag slå på min... Du ska cykla upp för den 63 gånger.
Ja,
på en dag. 63 gånger 3,5 kilometer. Ja, det är bara så ska, alltså jag kan ju rulla tillbaka. Uh-huh. Men om jag får räkna det också. Det är ju 44 mil på en dag.
Ja, men det är väl härligt. Det fixar du. Man kan läsa mer om det på everesting.cc. Alltså det finns en sida för det här och det är jättetydliga regler hur man får göra och hur man inte får göra.
Mm.
Det kan vara någonting.
Ni kan titta på det. Ni kan ju göra den lite mindre. Kebnekaise.
Ja, det kan man göra.
Så det är 2117 eller vad det är.
Det kan vara tillräckligt knepigt att få ihop de höjdmetrarna om man bor på Närkeslätten och inte vill cykla upp till Onnaboda till exempel. Det här är ett tips för dig. Verkligen tips för dig som kommer nu. Cykla fel på vägen till jobbet. Alltså, om du i vanliga fall tar cykeln och så kör du till höger när du ska till jobbet på gatan. Stick åt vänster nästa gång.
Okej. Ja, den ska, min fru brukar göra det ibland. Ja. Om det är lite fina vårkvällar så där, då kan vårmornar eller mer kvällar tror jag. Ja. Ta lite omväg hem.
Ja, precis. Det kan man.
Det är det man menar.
Det är det man menar med det. Lär dig att hoppa med cykeln, så kallat bunny jump.
Kan redan.
Jag kan också. Ja. Och det, när jag lärde mig det tänkte jag, det var lite fränt, men man har faktiskt nytta av det.
Hoppa upp på trottoaren och ner från trottoaren.
Och, ja, och ibland så kommer man och så cyklar man, så ligger någon skit på vägen som man knappt inte hinner se. Då kan man hoppa över.
Precis, och det är ju betydligt enklare naturligtvis när man har clips. Att man sitter fastspänd med, i pedalerna. Mm.
Det är barnsligt enkelt. Ja. Och barnsligt kul. Ja. Och sen det här tips som, det här är nästan det bästa och det känner jag att det här måste jag göra. Inte bara en gång utan kanske många gånger. Cykla med ett barn på en grusväg genom skogen.
Ja, det är härligt. Va?
Det är ju fint. En ljum sommarkväll, det är lite så här myggor som dansar i motljuset och granar och så en grusväg.
Det är njutbart. Ja. Och sen kanske ha lite saft och bulle med. Ja, så visst. Det kommer till vändpunkten eller längst bort på rundan. Mm. Bra tips där, Thomas.
Ja, det var bra tycker jag. Den här listan kan man ju fylla på som cykelradiolyssnare till exempel. Då kan man använda samma mailadress som när man svarar på tävlingen.
Redaktionen.
Snabel-a.
Cykelradion.se.
Yes.
Då vet ni det. Du, om en liten stund ska vi lyssna på Fredrika Ek. Men jag har bekymmer.
Jaså?
Ja, jag har bekymmer, Thomas. Och det handlar om cykel och det handlar om professionell cykel. Och
du låter...
Jag mår inget bra idag, ska jag säga. Jag lite så glädjefullt sa jag i alldeles inledningen att nu har man börjat. Alltså, säsongen är igång i Tour Down Under och den är igång i Argentina. Och i Argentina liksom är ju världsmästaren Peter Sagan. En fantastisk världsmästartitel som man... tog i Richmond i september månad med ett grym avslut i de sista 3 kilometerna. Man stod upp i sofforna och, liksom, och jag gillar den här Peter Sagan, ska säga, för han är så annorlunda. Men nu vet det fasen, för nu har han gått över gränsen.
Han har hamnat i onåd.
Han har hamnat i onåd hos mig. Och han har hamnat i onåd hos många skulle jag tro faktiskt. Men en och annan av er där hemma, ni kanske tycker att det är jag som är korka. Han ställde upp igår alltså, på den första etappen. Eller de 2 första etapperna på Tour de San Luis med orakade ben. Jag har aldrig sett en professionell cyklist med orakade ben. Jag brukar säga att jag har aldrig vunnit en seger i professionell nivå av en cyklist med orakade ben sedan andra världskriget. Dåligt rakade, det vill säga att man liksom, det börjar växa ut, det har ju såklart hänt, men helt orakade ben. Och i världsmästartröjan, det är ett sånt stilbrott så att jag funderar på att ringa till Vada om de kan göra någonting åt det här. För jag vill inte vara med om det här. Och det är typiskt liksom Peter Sagan, han är inte som alla andra. Det är han provocerar ju på något sätt. Ungefär som Lance Armstrong när han började köra med svarta strumpor. Det var ju ett jättestilbrott.
Men vilket är värst då? Orakade ben eller svarta strumpor?
Nej, det är orakade ben. Det, är liksom, det här är i kvadrat mot svarta strumpor. Nu har vi accepterat färgade strumpor, till och med jag faktiskt. Så att nej, det känns inget bra. Så han höll ju på att vinna dessutom. Han blev ju tvåa. Men som tur var så vann han inte i varje fall. Så det håller att fort hittills i varje fall. Så det är ingen som har vunnit med orakade ben sedan andra världskriget. Om det var någon på andra under andra världskriget, det vet jag inte. Men jag har liksom checkat upp det så gott man kan. Men man har aldrig varit med om något liknande. Det bekymrar mig.
Vet vi om Peter Sagan har rakat benen nu då?
Nej, vet jag inte. Hoppas att han har gjort det. Så vi är tillbaka, så han är stilig och snygg i världens snyggaste tröja som han
bär. Det ser dystrare ut nu än när du pratar om din lårskada eller knäskada.
Ja, det här är mycket mer allvarligt. Det här är allvarligt på riktigt. Ja.
Cykelåret 2016 inleddes med en skandal, en praktskandal.
Ja, i min värld i varje fall.
Sedan ur minnes tid har mänskligheten sökt Shangri-La, en plats där alla har det de tycker att de borde ha. En plats där allting är som vi tycker att det borde vara. En Edens lustgård i frid och utan varje fara. Shangri-La, Shangri-La, Shangri-La. Platon skrev i staten att filosoferna ska styra och ställa. Thomas More skrev Utopia och menade att förnuftet ska gälla. Rousseau ville vända tillbaka till naturen. Freud påstod att vi vantrivs i kulturen. Shangri-La, Shangri-La. Marx är kanske den som med största kraft och fantasi har analyserat villkoren för en kommande utopi. Men Marx var naturligtvis inte en man som visste allt. Och mycket finns mellan himmel och jord av en annan gestalt. Shangri-La, Shangri-La, Shangri-La. I okult tradition sägs det att denna myt är sann. Det finns Shangri-Las lite varstans på vår jord, så menar man. De är ett slags frön till hur hela jorden en gång ska bli. Ett planetariskt rike där varje människa är fri. Shangri-La, Shangri-La. Mellan otillgängliga berg bland snö och is ligger grönskande dalar i jordiska paradis, där visa och fredliga människor lever i frid och förbereder ett jordiskt lyckorike i sinom tid. Shangri-La, Shangri-La. Shangri-La, Shangri-La, Shangri-La.
Myten om Shangri-La, Kjell Höglund och Anders Adamsson rörde sig takt till musiken.
Ja, om det var takt vet jag inte, men jag rörde mig lite grann på slutet.
Ja, det har aldrig hänt förut, i alla fall inte i cykelradions historia.
Jag gillar Kjell Höglund, ja.
Har du varit i Shangri-La då?
Nej, det har jag inte varit. Jag har aldrig varit i Asien överhuvudtaget.
Nej. Nu ska vi nämligen prata med Fredrika Ek, som när den här intervjun gjordes, det är några veckor sedan nu, det här var i december, tid före jul, så hade hon ett litet break på sin resa, som det blir ibland. Stannar upp, måste fixa med papper och grejer för att ta sig vidare då. Så att jag ringde henne på Skype när hon var i Shangri-La, bara för att ställa frågan hur hon hade det.
Jag har det hur bra som helst. Jag har haft en, ja, nu är det nog en vecka idag som jag har varit still i väntan på visumförlängning i Shangri-La i Kina. Så nu börjar jag bli riktigt otålig. Jag ska få visumet imorgon och sen så rullar jag iväg igen. Det är ju hur skönt som helst i 3 dagar och sen börjar jag titta på kartor igen.
Hur mycket har du planerat för nästa etapp nu då?
Inte så jättemycket egentligen. Jag kommer gränsa ut ur Kina till Laos kring jul. Och sen har jag väl medvetet försökt att inte planera så mycket. Just för jag har ju haft det väldigt uppstyrt nu i ganska många månader. Mycket på grund av all byråkrati i Centralasien och Kina då. Så det har varit fasta datum på visum och sånt där som man har behövt följa. Så nu blir jag ju helt fri i Sydostasien. Så jag tänkte gränsa över och sen singla slant om vart jag ska ungefär.
Häftig känsla.
Verkligen, det känns hur kul som helst. Och jag är kvar nu på, jag har ju cyklat berg sista månaden. Och jag är kvar på 3000 meters höjd nu. Så vi sitter fortfarande, liksom, jag bor på hostel nu och alla sitter med mössa och dunjacka inomhus också. Så jag tror 2 dagars cykling härifrån, då kommer jag glida runt i t-shirt istället. Så det känns kul också.
Ja, du, det var ju lite på din senaste rapport, så då den slutade med att du sa att du visste inte riktigt hur det skulle gå. Du hade 2 veckor på ungefär och cykla en himla massa mil då för att ta dig till Shangri-La. Och du var inte helt frisk heller.
Nej, det blev ganska tufft där. Speciellt från början. Jag cyklade från en stad som heter Yushu. Hade 2 veckor på mig. Rullade in där och var väl ganska dålig. Så jag låg däckad i 2 dagar hade jag på mig för att liksom ha en hyfsad tid på mig att cykla hit. Men sen så blev det någon dag extra bara för att jag mådde inte bra. Men sen så fick jag tillfriskna sista biten på cykeln. För jag hade liksom inte tid att vara sjuk, tyckte jag. Men det gick bra. Och jag har haft riktigt häftig cykling nu på slutet. Ganska tuff. Jag tror totalt hade jag 25 bergspass över 4500 meter i november. Så det är ju mycket. Men det är sån otrolig belöning på allting hela tiden. Så det har varit riktigt bra. Jag vill inte jämföra det med Pamir, alltså i Tadzjikistan, för det var också en sån där stor favorit. Så jag helt enkelt bestämt mig att jag får ha 2 favoriter.
Okej. Okay. Men du, kan man säga att du har blivit riktigt bergtagen på den här resan?
Ja, men nog löjligt mycket. Det var det jag såg fram emot mycket innan jag började. Men det var ju liksom bara fantasier allting. Och nu när man faktiskt har fått uppleva mycket om en riktigt häftiga bergskedja på cykeln, då nu vet jag på riktigt att det verkligen är min grej.
Men vad är grejen med att cykla i berg? Kan du förklara det?
Den här frihetskänslan som jag är ute efter hela tiden, den kommer väl på någon helt annan nivå. Överhuvudtaget så gillar jag ju känslan av att ta mig fram på egen maskin, men att få de där helt utomjordiska utsikterna tack vare min lilla cykel, det är hur häftigt som helst, tycker jag. Så jag känner mig att det känns så fritt, och sen de här bergen som jag cyklat också är ju verkligen ute i ödemarken på många sätt. Det finns inte många människor runt omkring, och det är få gånger som jag har känt att man har världen så mycket för sig själv som när man står uppe på de där passen och vet att man har en och en halv timme nedförsbacke framför sig.
Men det funkar rent praktiskt då, där som du säger, långt ut i ödemarken, att du har med dig mat och såna här grejer. Vet du hur länge det dröjer innan du kan proviantera nästa gång?
Vet jag man väl inte riktigt, men man får ju, alltså, på sådana där sträckor då får man ju planera lite mer än annars och veta ungefär hur många dagar mat man behöver bära med sig och vart man kan få tag på vatten och sådär. Just uppe i bergen brukar ju vatten inte vara något större problem, där man har de här bergsbäckarna som man kan fylla på. Det gäller att ha ett hyfsat filter bara och veta vad man kan dricka och inte. Sen matmässigt så har det gått bra de gånger jag har planerat. Det var faktiskt här i Kina, i Taklamakanöknen, så det blev lite stressigt en gång när jag underskattade vindarna jag hade framför mig. Så jag blev långsammare, ett par dagar långsammare än vad jag hade tänkt mig. Och då tog maten slut, men det löser sig.
Det är sånt där man inte ska säga så pappa och mamma hör.
Nej, precis. De lyssnar inte på sånt här, så det är podcast. Det vet de inte vad det är.
Men jag har ju förstått också när man följer din resa på din hemsida och via sociala medier att du också blir bjuden på mat lite här och där. Mat och uppehälle till och med. Hur funkar det där?
Precis. Alltså det är en av mina absolut favoritdelar av att ute och svänga. det är väl egentligen sen jag lämnade Europa kan man säga som den här brutala gästvänligheten bara har sköljt över mig vart man än vänder sig som känns det som. Och speciellt om man som är, om man söker med mycket till de situationerna där man kan verkligen få vara med på ett litet hörn i vardagslivet hos lokalbefolkningen vart man nu är. Så här, jag har ju cyklat inte in i geografiska Tibet men i politiska och kulturella Tibet. Det sträcker sig långt utanför den geografiska gränsen och folket här uppe har ju varit, ja, är nog bara kanske Iran och Uzbekistan som man kan jämföra det med, för det är helt fantastiskt.
Jag har ju sett på dina bilder att du ser mycket sådana här jakar och att du äter jak. Hur smakar en jak vill man ju veta.
Ja, det smakar riktigt bra, speciellt när man har cyklat en hel dag och är riktigt hungrig. Det är faktiskt, det var det roligt nu. Jag har bott ett gäng gånger hemma med olika nomadfamiljer uppe i bergen som bor i tält och har liksom djurskötseln som det är det de gör. Och maten då, det blir ju, istället för man tänker att man ska få fylla på vatten i sin vattenflaska, då är det ju klassiska tibetanska jaktet med en klick smör och massa salt i. och jakyoghurt och ja, sen här nu är jag i en turiststad det här. Så här på restaurangerna då kan man ju få jakhamburgare om man vill. Men när man är uppe i bergen och liksom får uppleva det på riktigt känns det som, då skickar de fram en hink liksom med stora bara, jag menar, stora bitar jak som man inte har någon aning om vad det är, och så får man en slö lite så här machete liknande kniv och sitta och karva så här. Så det då det ökar på en känsla lite när man får uppleva sånt här.
Ja. Har du sällskap av några andra cyklister? Det har du haft tidigare i början på resan lite följeslagare, men har du det nu då?
Man kan väl säga att jag hade mycket sällskap i Centralasien. Det finns ju, det är ju många varje år som tar resan över från Europa till Kina eller Sydostasien. Och alla resor, flaskhalsen är i Centralasien där kring Silkesvägen. Så i Europa, det var jag ju väldigt tidigt ute, så jag träffade ju knappt på några alls. Sen i Centralasien är det hur många som helst. Sen i Kina, då har det varit jag och kamelerna i öknen och sen jakarna då uppe i bergen. Jag träffade från Kashgar som var första stora staden som jag kom till. Det är en turistort i nordväst, till Shangri-La där jag är idag då. Det var väl en månad och 3 veckor någonting. Så träffade jag en icke-kines.
Wow!
En israelisk lyftare stod längs vägen där helt plötsligt. Men det har varit, nej, det har inte varit några andra. Ett par kinesiska cyklister jag träffat på, men inga andra.
Nu är ju du i Shangri-La, det är en riktig sån här sagostad. Hur är den staden på riktigt?
Jag tror historien är väl att den här staden har hetat något helt annat från början. Och sen för att öka på turismen lite så bytte de till Shangri-La. Som väl är en, jag vet inte, jag kan inte historien kring det där. Men det är en fin turiststad vars gamla stad brann ner totalt förra året. Så just nu är det egentligen en stor, vad säger man? Så det är lite kul att se. Det känns ju väldigt så där stereotypt för Kina att nu ser man gubbarna stå och bygga upp en sprillans ny gamla stan. Det är mycket så det känns i det här landet.
Har du någon mer sån här gränspassage framför dig nu där du måste klä ut dig eller på något sätt maskera dig för att ta dig över?
Nej, det sista jobbiga liksom byråkratitjafset som jag har nu på en lång tid framöver, det är det här som jag gör nu. Sen är det kapitlet över på många sätt, vilket känns, ja, det känns riktigt skönt. Det har varit mycket pappersarbete i år med visumen i Centralasien och så för Kina då. Men nu till Laos till exempel, då är det bara att rulla upp till gränsen så får man visum där och det ska inte vara något problem framöver.
Kan du lägga både såna här pappersexercis och dunjackor bakom dig?
Precis. Jag tror att ja, men på, om 2 dagar då får jag nog ha t-shirt på mig på första gången, sen jag vet inte när.
Det låter riktigt gott det, tycker jag. Vi får önska dig lycka till med fortsatta resan. Jättekul att få de här rapporterna. Det känns ju nästan som att vi är där på något sätt.
Ja, men det känns kul att ha lite sällskap.
Och fantastiska bilder som du lägger ut. Det rekommenderar vi alla cykelradions lyssnare att följa länkarna som du lägger ut, så man kan kika på din hemsida, för att det är otroliga vyer.
Ja, jag känner mig lyckligt lottad.
Och vi är lite avundsjuka.
Ja, det är varje gång vi hör Fredrika, alltså, med vilken entusiasm och vilken glädje hon har cyklat i de ställen som du och jag bara kan ha drömt om.
Nej, men sagt, gå gärna in och kika på hennes hemsida The Bike Ramble. Och vi lägger ut de här länkarna på hemsidan också.
Finns hon ju på Facebook också, The Bike Ramble, så man kan följa henne där och få en. Och på Instagram.
På Instagram.
Hon finns överallt. Som man gör nu för det.
Ja, eller hur? Och då kan vi också se att hon har nu kommit till de här länderna där hon kan cykla i t-shirt.
Ja, precis. Det är härligt för henne.
Det dröjer innan vi kan cykla i t-shirt, men innan dess så vill vi väl klämma ur oss ytterligare några cykelradioavsnitt.
Ja, säger du? Det hoppas vi. Ja. Och direkt alltså nu från Radio Konstans i Hampetorp. Och det känns som det är live-konceptet som är det bästa för oss.
Så att det blir fler livesändningar framöver. Vi vet inte riktigt när vi är i luften nästa gång, men förr än man anar.
Håll utkik på Twitter, håll utkik på Facebook eller gå in på cykelradion.se. Där kan ni alltid ladda ner podden och lyssna på när ni vill.
Just så. Ha det gott, simma lugnt och allt det där, så hörs vi. Hej svejs!